Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om att Microsoft nu dödar lösenorden. Och det var ju för väl. Jag är lite osäker, får jag vara kvar här nu eller blir jag bortklippt?
Du blir inte bortklippt den här veckan igen. Eller jag hoppas inte det. Jag hoppas inte det för din skull, jag hoppas inte det för min skull. Förra veckan så blev det ju en lite udda inledning, men det var för att det kom ett ämne som jag kände det här måste vi prioritera att få med. Så eftersom jag inte kunde sova så fick jag då helt enkelt stiga upp och köra hit mitt i natten, spela in en komplettering. Som ni tycker att jag ser lite annorlunda ut mellan de två tillfällena, så finns det sin förklaring. Men jag hoppas att det inte ska behövas någon ny inspelning nu.
Och detta är anledningen varför Malmö stad ihop med polisen stänger av delar av Malmö på nätterna nu, för att folk ska ligga hemma och sova istället för att jobba.
Det är alltså så.
Detta avsnittet är inspelat den 8 maj och släpps den 9 maj, och bara för att tydliggöra, vilka är det som producerar detta?
Detta är alltså en podd som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Det borde du veta. Vi är ju snart framme i avsnitt 300 nästa vecka, Peter. Då är det 300 avsnittet av Bli säker-podden.
Fantastiskt. Det är alltså Spartaner 300 samt då säkerhetsvärldens motsvarighet. Karl-Emil Nikka.
Tack så mycket dit. Peter. Detsamma.
Innan vi pratar om att Microsoft dödar lösenorden så har vi lite snabbisar. Först och främst, Lockbits webbplats är nedtagen. Och nu får jag lite déjà vu.
För 2024 så var svenska polisen med i en stor operation tillsammans med Europol, eller administrerad av Europol, där de slog ut Lockbit, som svenska polisen beskrev som världens största ransomware-gruppering. De återuppstod därefter, Lockbit alltså. Men nu i veckan då har någonting hänt. De har åtminstone fått sin webbplats nedtagen, för där finns nu bara ett meddelande från en hackare i Prag som skriver: "Don't do crime. Crime is bad."
Ja. Kärlek från Prag.
Det ska såklart vara Mr. Mac i röst. "Don't do crime. Crime is bad. Okay."
Har vi upphovsrätt till den?
Imitationen var inte så bra att det krävs några upphovsrättstillstånd.
Är det så? Ja.
Roligt bara oavsett vad att se någon slå till Lockbit en gång till.
Jajamensan. Vi hoppar lite, men visst är det ett slag även där, för TikTok kommer att få böta om det inte blir någonting annat när det överklagas. 530 miljoner euro.
Och det är bland annat SVT som har rapporterat att den irländska tillsynsmyndigheten har granskat TikTok, och nu har TikTok medgett att de lagrat europeisk data i Kina, vilket SVT skriver att de tidigare har förnekat. Och vill ni veta mer om TikTok så kan ni lyssna på avsnitt 284 som heter "Borde TikTok förbjudas på jobbmobilen?" Och slutsatsen vi drar, det är egentligen: borde TikTok tillåtas på jobbmobilen?
Ja, över till IPTV och då illegal sådan. Det känns som att nu är IPTV och illegal IPTV egentligen synonymer, men riktigt så är det ju faktiskt inte. Vi ska dock prata om just den illegala.
Ja. Och det har du en bra poäng i. Ofta när jag hör IPTV så syftar folk på illegal IPTV. Men jag har ju IPTV hemma, synnerligen legal sådan via Telia. Så det är bara den illegala vi ska prata om nu. Och att det faktiskt används av väldigt många. Det här var överraskande siffror, får jag säga.
Ja, för Mediavision, de skriver att, citat: "Mediavision kan konstatera att innehavet av dessa illegala IPTV-tjänster fortsätter att öka. Hösten 2024 betalade fler än 700 000 hushåll för en illegal IPTV-tjänst. Detta är en ny rekordnivå och en markant ökning med ungefär 25% jämfört med våren 2024.
Det är ju helt galet. Alltså fler än 700 000 hushåll. Hur kan det ens Jag begriper inte att det är så utbrett. Men anledningen till att vi lyfter det, det är att vi har lite uppföljning kring avsnittet vi gjorde nu för, jag tror det är 2 avsnitt sedan, när vi pratade om hur den spanska illegala IPTV:n slet sönder spanska internet. Skånska Dagbladet, de har rapporterat någonting relaterat till det vi avslutade det avsnittet med att prata om, nämligen hur det skulle kunna påverka Sverige. Och Skånska Dagbladet rapporterar nu då om en dom som har kommit mot Telenor, som också måste blockera såna här illegala IPTV-tjänster på samma sätt som 3 har blivit krävda att göra. Och Skånska Dagbladet skriver i den här artikeln att 700 000 svenskar blir av med sina illegala IPTV-kanaler. Jag tror inte att det stämmer, för att för det första, Mediavision pratade om 700 000 svenska hushåll, vilket är ännu värre än 700 000 svenskar. Men sen tror jag inte att det är så många som blir av med illegal IPTV. För kollar vi på hur Skånska Dagbladet skriver att blockeringen ska göras, då indikerar det att det är på DNS-nivå. Vi avslutade ju förra avsnittet där vi pratade om det med att säga att vi hoppas att det sker blockering på DNS-nivå istället för på IP-adressnivå. För det är bara ifall operatörerna tvingas blockera IP-adresser som de här problemen som vi har sett i Spanien uppstår. Problemen med att inte legitima webbplatser går att nå på grund av att de ligger bakom samma IP-adress som illegala IPTV-tjänster. Men om blockeringen läggs på DNS-nivå, då innebär det alltså bara att det enbart är de användare som använder sin operatörs förtilldelade DNS-servrar för att göra DNS-uppslagen. Du vet, de här uppslagen som kopplar ihop domänerna med IP-adresser. Det är bara de som påverkas, för det är bara där som då de här illegala IPTV-tjänsterna filtreras bort, vilket inte får någon påverkan på internet överlag. Och i den här nyheten från Skånska Dagbladet, då listas det en mängd såna här illegala IPTV-domännamn som ska blockeras. Det tyder på att det enbart är DNS-blockering som kommer användas nu inledningsvis i Sverige. Och när jag har läst runt lite på Flashback för att se vad sådana här illegala IPTV-kunder skriver, så verkar det som att det bara är DNS-nivå som det har blockerats på hos dem också. Vi kan väl läsa lite av det som Skånska Dagbladet skriver i sin rapport eller i sin artikel.
Till domen finns en lista på internetdomäner som Telenor måste blockera. Det handlar om domäner som exempelvis...
Bla, 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 bla. Lite censur där.
Pip! Ja. Men Patent- och marknadsdomstolen ålägger dessutom Telenor att framöver blockera även andra framtida domännamn som TV-piraterna kan komma att använda sig av. Via Play, TV4 och Discovery kan lämna över listor. Sedan har Telenor 3 veckor på sig att blockera även dem enligt domen. Mm. Detta var alltså Skånska Dagbladet. Jag får ju en liten tanke här. Mm. Det var så länge sedan vi pratade om upphovsrättsbrott på det här sättet. Ett tag var det piratkopiering nästan som en naturlig del av vår kultur, och sen så kom streamingtjänsterna. Det är inte långt att tänka till att streamingtjänsten har blivit så dyrt att följa bland annat sportsändningar eller primärt där, så att den här upphovsrättsbrottet är tillbaka. Men då var det ju lite lek. Nu är det ju lite mer allvar, för det här kan ju ställa till det rätt rejält.
Ja, definitivt. Dels så handlar det ju, om vi tänker oss tillbaka till gamla Pirate Bay-problemen, då var det ju användare som delade upphovsrättsskyddat material med varandra. Nu är det ju faktiskt svenskar som köper illegal IPTV. Det är liksom brottslingar som tjänar pengar på att sälja de här illegala IPTV-tjänsterna. Och om det är 700 000 svenska hushåll, då har ju det här, alltså då måste det göras någonting. Jag vet att det är en utredning som pågår kring liksom vilket ansvar som köparen har, eller den som tar emot IPTV-tjänsten har, som ska vara klar i år. Jag lägger en länk till det i show notes för er som vill veta mer om det. Men vi måste ju liksom ta i tur med hårdhandskarna här för att bli av med den illegala IPTV:n. För annars kommer vi få med stor risk de problemen som vi nu redan ser i Spanien. För jag kollade på en av de här IPTV-tjänsterna som listas, deras webbplats, och där hade de lagt upp en supportartikel där de helt enkelt bara sa byt ut domännamnet mot den här IP-adressen så funkar det igen. För att om du skriver in IP-adressen istället för domännamnet, då kringgår du ju hela DNS-spärren. På samma sätt som du gör ifall du byter till en annan DNS-server än den som operatören tillhandahåller. Så ifall det är ett så här stort problem, så kommer definitivt inte de som har stämt operatörerna att nöja sig med DNS-blockering. Eller jag kan inte tänka mig det åtminstone, eftersom det är så enkelt att kringgå. Det behövs inte ens en VPN-tjänst för att kringgå det. Och om det skulle vara så att vi börjar med IP-adressblockering här i Sverige också, då har vi ett riktigt stort problem på halsen.
Ja, det har vi. Vi hoppar till andra sidan pölen nu och pratar om Trump. För det är ju ett ämne som man sällan pratar om. Men i detta fallet handlar det om Trump-administrationens Signal-kopia som läcker data.
Ja, vi ska alltså inte prata om Signal, utan vi ska prata om Signal-kopian som Trump-administrationen använde. För nu vet vi mycket mer om den och faktumet att de inte använde den vanliga Signal-appen. Signal har ju öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan egentligen bygga sin egen Signal-app med de ändringar som den utvecklaren önskar. Och det är någonting som en utvecklare hade gjort och sen sålt som en tjänst till Trump-administrationen. Allt det som vi kommer prata om nu, det tar avstamp den 1 maj. För då publicerade Reuters en helt vanlig bildbanksbild. Jag visar inte den i bild nu av upphovsrättsskäl, men jag lägger länken till den i show notes om ni vill se den. Och bildtexten till den här bilden, den lyder: USAs nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz tittar på sin mobiltelefon under ett sammanträde lett av USAs president Donald Trump i Vita huset i Washington DC, USA den 30 april 2025. Mike Waltz, det är alltså han som bjöd in The Atlantics chefredaktör Jeffrey Goldberg till den här diskussionen som gjorde att det avslöjades bombningar innan de hade skett. Men den här bilden, den såg ju ut att inte egentligen vara speciell på något vis. Men på bilden syns det att Mike Waltz är inne i Signal-appen. Och Signal-appen visar en notis. Men den notisen existerar inte i Signal-appen. 404 Media var väldigt uppmärksamma och noterade att på den där på den här pressbilden så fanns det en notis där det stod citat: bekräfta din TMSGNL-pin. Slutcitat, fritt översatt till svenska. Det händer ju att Signal skickar upp en notis, bekräfta din PIN-kod för att vi ska veta att du inte har glömt den. Men det står inte bekräfta din TMSGNL-PIN. Utan det är en notis som kommer från Telemessage, en sån här alternativ version av Signal, TMSGNL, alltså Telemessage Signal. Så den appen som Mike Waltz hade installerat på sin mobiltelefon, det var inte vanliga Signal utan den här Telemessage-varianten. Telemessage själva beskriver sin app på det här sättet på sin webbplats, fritt översatt till svenska.
Telemessage erbjuder säkra och lagförenliga meddelandelösningar för företag. Vi hjälper till att arkivera textmeddelanden, WhatsApp, röstmeddelande och mer så att du förblir lagförenlig över olika enheter och nätverk.
Exakt. Det här är alltså en app som gör att du kan spara dina konversationer. För det är ju en sån sak som Signal inte erbjuder idag. Du kan, alltså, meddelanden sparas ju på mobilen, men det är inte någonting som kan sparas på en server och det är inte någonting som heller dokumenteras på det sätt som krävs i vissa företag och i administrationsmyndigheter eller i myndigheter. Så därför har då Telemessage uppfunnit den här alternativa Signal-appen och de marknadsför den i en video. Den videon är tyvärr inte publik längre. Den är privat. Men 404 Media, han ser den innan den blev privat och beskriver videon så här, fritt översatt till svenska.
I en video uppladdad till YouTube säger Telemessage att appen fungerar både på företagsägda enheter och på medförda egna enheter. Boyd-telefoner, bring your own device. I demonstrationen skickar två mobiler meddelanden och bilagor till varandra och deltar i en gruppchatt. Videon påstår att appen håller signalsäkerhet och totalsträckskryptering intakt vid kommunikation med andra signalanvändare. Den enda skillnaden är att Telemessage-versionen fångar upp alla inkommande och utgående signalmeddelanden för arkiveringssyfte.
Mm. Och ja, totalsträckskrypteringen, den är ju intakt, förutom att när meddelandena har kommit fram, då läcker de. Lite samma problem som vi har med iMessage som standard, att ifall någon har aktiverat om någon säkerhetskopierar sina meddelanden till iCloud och inte har aktiverat avancerat dataskydd, då är inte meddelandena totalsträckskrypterade längre. Men att totalsträckskrypteringen är intakt, definitionsfråga. Man skulle kunna säga det. Men att signalsäkerheten är intakt, det stämmer absolut inte. För hela poängen med signal är ju att inte några meddelanden ska kunna läcka någonstans, vilket inte kan ske om inte en enhet är infekterad eller någon av parterna har en sån här alternativ app installerad. Eller för den sakens skull bjuder in en journalist eller en chefredaktör från Atlantic i en privat konversation. Så att signalsäkerheten är intakt, det stämmer inte. Och det innebär ju också att det är lite riskabelt ifall man pratar med någon som använder en icke-officiell signalapp. För det skulle ju kunna hända att det finns en bakdörr i den eller att det finns en sårbarhet som gör att information läcker. Det får vi hoppas att inte det var ju precis det som fanns i Telemessage.
Jajamensan, få media rapporterar. En hackare har brutit sig in hos och stulit kunddata från Telemessage. Ett obskyrt israeliskt företag som säljer modifierade versioner av Signal och andra meddelande appar till den amerikanska regeringen för att arkivera meddelanden.
Mm, typiskt att det slutade så, men jag är väl inte speciellt förvånad över det. Med anledning av det här så påminner vi om att Signal alltså inte är gjort för den typen av kommunikation. Signal är tänkt att ersätta vanliga telefonsamtal och vanliga sms och är tänkt att användas därutöver givetvis för all kommunikation mellan vanliga användare. Men vill vi ha någon typ av organisatorisk administration kring meddelandena som skickas, så är det bättre att välja andra plattformar, det är till exempel Element. Jag kan också poängtera för alla som tycker att ja, Signal har ju den här stora nackdelen att det inte finns någon säkerhetskopieringsfunktion. Det är planerat till 2025, så säkerhetskopieringsmöjligheter är på gång till Signal så att man kan få en säkerhetskopia på sina Signal-meddelanden.
Ah, Signal, totalsträckskryptering, allt som vi behöver för att bli glada, det är ju att någon ser till så att våra jobbiga lösenord på internet försvinner till de sälla jaktmarkerna en gång för alla. Vi ska prata om att Microsoft, de helt enkelt tar bort lösenorden som standard till förmån för passkeys, eller lösenordsnycklar som är den haltande svenska översättningen.
Ja, eller lösenycklar som jag brukar säga.
Just det, jag sa lösenordsnycklar. Ja. Titta, väldigt viktig skillnad där.
Eller inloggningsnycklar som Microsoft kallar det. Lösenycklar är ju termen som Adobe använder. Apple och Google, de använder termen nycklar. Det är
startar vi inne på vaktmästarnycklar.
Ja, det är väldigt mäckigt här med många olika termer, men vi pratar alltså nu om det som på engelska heter passkeys och det som vi hittills historiskt i podden har kallat lösenycklar, men som vi kanske måste byta term på. Jag tänkte dock att vi skulle ta en snabb sak innan vi hoppar över till det, för att vi kommer i den genomgången att prata lite om Microsofts app Microsoft Authenticator. Du vet, deras autentiseringsapp för iOS och Android. Det finns en nyhet där som jag bara väldigt snabbt skulle vilja slänga in kring vad som förändras gällande Microsoft Authenticators möjlighet att spara och fylla i lösenord.
Ja, den är inte bara förändras, den försvinner.
Ja.
För Det flyttas till Edge.
Exakt.
Microsoft skriver autofyll i Microsoft Authenticator har varit ett sätt att säkert lagra och automatiskt fylla i lösenord i appar och på webbplatser du besöker på din mobil. Microsoft streamlinar autofyll-funktionen så att du enkelt kan använda sparade lösenord på olika enheter. Som en del av dessa uppdateringar kommer autofyll i Microsoft Authenticator att avvecklas från och med juli 2025. Slut på citat, och här kommer då ett SE-citat. Jag använder både Authenticator och Edge då och då. Jag har ingen aning om att Authenticator var en lösenordshanterare.
Nej, men...
Och att Edge saknade det, eller?
Nej, Edge har det också. Och okay. Nu blir det alltså så att Edge istället ska vara appen som du använder för att fylla i de lösenord som du har sparat till Microsofts, till ditt Microsoft-konto. Så om du använder ditt Microsoft-konto för att spara lösenord istället för en dedikerad lösenordshanterare som till exempel... Bitwarden, ProtonPass eller 1Password, då ska du nu ändra så att du fyller i dina lösenord med Edge istället. För du har kunnat göra det med Microsoft Authenticator, men det slutar nu alltså gå. Redan nästa månad, juni 2025, så slutar det gå att spara lösenord i Microsoft Authenticator. Juli 2025, månaden därefter, försvinner möjligheten att automatiskt fylla i lösenord från Microsoft Authenticator i andra iOS och Android-appar. Och i augusti 2025, då kommer dina lösenord inte längre vara tillgängliga i Microsoft Authenticator. Men de försvinner inte från ditt Microsoft-konto. Du får bara en annan app för att fylla i dem, och det är Microsoft Edge. Microsoft skriver så här, fritt översatt.
Dina sparade lösenord, men inte historiken över dina genererade lösenord och adresser, synkroniseras säkert till ditt Microsoft-konto, och du kan fortsätta att komma åt dem och använda smidig autofyll-funktion via Microsoft Edge.
Mm. Det här är lite uppseendeväckande. Jag tycker ju att notera att jag tycker att det vore mer självklart att Microsoft fortsätta bygga Microsoft Authenticator till liksom en riktigt bra lösenordshanterare.
Ja, verkligen. Det hade kunnat bli hur stort som helst.
Ja, men Microsoft gör nu alltså samma sak som Mozilla gjorde, och då syftar jag inte på att ta dåliga beslut, för det har ju varit Mozillas specialitet. Men de la ju ner sin dedikerade lösenordshanterare som hette Lockwise och byggde istället in det i Firefox, så att man skulle använda Firefox för att fylla i lösenord i olika appar på Android och iOS. Nu blir det samma sak med Edge, att det är Edge som används för att fylla i lösenord i andra appar på iOS och Android. Det kan dock hända att för stora vida allmänheten så känns det mer logiskt att det är webbläsaren som fyller i lösenordet, men för mig känns det jättekonstigt.
Det hade ju gått att lösa, men det är väl ett sätt att driva på Edge kanske.
Ja, Peter kom på förklaringen här. Lösenycklar fortsätter för övrigt att fylla i från Microsoft Authenticator. Vi ska återkomma till Microsoft Authenticator alldeles strax, men nu så ska vi då hoppa in på den här stora nyheten som Microsoft presenterade den 1 maj, som inte längre är World Password Day utan World Pass Key Day. De går nämligen över till lösenordsfri inloggning som standard. Google har ju redan tagit ett jättekliv mot att använda lösennycklar för inloggning istället för lösenord, eftersom det är en nätfiskeresistent inloggningsmetod. Det går inte att nätfiska någon som loggar in med en lösennyckel, så som det går att göra med lösenord och även de vanligaste metoderna för tvåfaktors autentisering. Så Google, de har pressat på att deras privatanvändare ska byta till lösenyckelinloggning, och nu gör Microsoft samma sak, vilket faktiskt förvånar mig lite, för att själva hanteringen av lösenycklar i Windows, den är ju fortfarande undermålig. Microsoft, de stödjer i Windows idag bara att spara lösenycklar lokalt till din dator, vilket du aldrig någonsin ska göra, för att om du blir av med din dator, då är du av med alla dina lösenycklar. Så det är viktigt att du väljer en lösenyckelhanterare som faktiskt sparar dina lösenycklar i molnet, som då till exempel Bitwarden, ProtonPass eller 1Password. De två förstnämnda är dessutom gratis. Microsoft kommer också att börja erbjuda integrationer med de här populära lösenordshanterarna så att det blir en del i Windows. Det är deras lösning eftersom de, till skillnad från Apple och Google som trycker på sina egna lösningar, inte har någon närvaro på de mobila plattformarna. Och mobila plattformar behöver vi ju för att vi ska kunna ha med oss våra lösennycklar överallt och kunna logga in på enheter som inte är den enheten där vi annars har vår lösennyckelhanterare installerad. Om ni behöver en grundläggande repetition av alla fördelar med lösennycklar så lägger jag länkar till avsnitt vi har gjort om lösennycklar. Men nu fokuserar vi på den lösning som Microsoft har presenterat. Och de börjar med att förklara lite bakgrunden till varför de vill att vi byter till lösennycklar i ett blogginlägg från 1 maj.
Där skriver de: förra året introducerade vi stöd för inloggningsnycklar för Microsoft-konton i våra konsumentappar och tjänster såsom Xbox och Copilot. Liten paus i citatet där. Xbox här är alltså webbtjänster, allt ifrån appen som du ser dina statistik och så för din Xbox-konsol och även spela i molnet och sådär. Så det är inte själva Xbox-konsolen.
Men tror du inte att Xbox-konsolen också stödjer inloggning med lösenycklar nu?
Nej, det tror jag inte. Första gången så får du helt enkelt göra det via mobilen och då kommer du ju den här gamla sättet att logga in. Eller och ska du skydda något på Xboxen sen, då får du göra med PIN-kod då, så inte Kalle Minika kommer att spela mina spel eller någonting.
Okej, men jag tänker ju inte på själva skärmlåset eller kontolåset på Xboxen, utan jag tänker när man loggar in på Xboxen första gången med sitt Microsoft-konto,
ja,
då måste man alltså först göra det på sin mobiltelefon. Och därefter...
Då scannar du en QR-kod med din mobiltelefon som du loggar in på ditt Microsoft-konto.
Okej, och då kan jag ju logga in med min lösennyckel på min mobiltelefon.
Jajamensan.
Ja, okej. Mm. På de spelkonsoler som jag spelar så finns det för närvarande inget stöd för lösennycklar. Men jag ska höra med Nintendo om de planerar att släppa någon uppdatering till Nintendo 8-bitar.
Ja, det är väl helt rimligt. Vi fortsätter...
Ja.
Citera Microsoft. Och nu ser vi nästan 1 miljon registrerade inloggningsnycklar varje dag. Eftersom användarna inte behöver skriva in komplicerade tecken eller engångskoder lyckas de som loggar in med inloggningsnycklar 3 gånger oftare ta sig in på sina konton än de som använder lösenord. Cirka 98% jämfört med 32%. Stopp. Paus i citatet. Vänta. Lyckas bara folk logga in på sina Microsoft-konton 32% av fallen?
Jag, om så är fallet, vilket jag då inte har något skäl att ifrågasätta i och med att Microsoft sitter på statistiken, så förstår jag definitivt varför folk ska byta till lösenycklar av ytterligare ett skäl, användarvänlighetsperspektivet.
Wow, ja. Vi fortsätter att citera detta citat som nästan är klart nu. När du använder en nyckel kommer du också in på ditt konto mycket snabbare. Inloggningen med inloggningsnycklar är 8 gånger snabbare än med lösenord och multifaktorautentisering.
Ja.
Långt ord. Slut på citat.
Jep. Okay. Långt ord. Det var inte något Microsoft klämde dit på slutet. Ja, nej. Just att det går så snabbt är ju ytterligare ett skäl att välja det. Jag har testat hur det funkar, så jag tog mitt privata Outlook-konto, loggade in som vanligt och då dök upp en ruta med texten: logga in snabbare med ditt ansikte, fingeravtryck eller PIN-kod. Skapa en ny nyckel för att logga in på ditt Microsoft-konto. Inga lösenord, appar eller koder behövs. Jag valde att fortsätta. Bitwarden, som jag då redan hade låst upp, frågade: vilket konto vill du spara nyckeln för? Jag valde det rätta Microsoft-kontot och när jag sen skulle logga in nästa gång, då föreslog Microsoft-inloggningsrutan att jag skulle logga in med ansiktsigenkänning, fingeravtryck, PIN-kod eller säkerhetsnyckel. Använd din enhet för att logga in med nyckel, står det. Den där texten, den måste ni fixa till Microsoft, det kan inte se ut så. Men om vi bortser från att det ser lite krångligt ut med liksom upprepande av 10 000 olika saker, förvirringen mellan att Microsoft i samma ruta kallar det som heter nyckel där inloggningsnyckel i Windows och jag kallar det lösennyckel. Bortser vi från de här sakerna så var det supersimpelt och supersmidigt. Så nu när jag ska logga in på mitt privata Microsoft-konto, då väljer jag bara det här e-postadressen jag vill logga in med, klicka på lösennyckeln i Bitwarden och sen är jag inloggad. Men jag upptäckte att det fanns ett problem.
Som så ofta,
ja.
Du behövde alltså aktivera Microsoft Authenticator. Där kom den tillbaka.
Där kom den tillbaka.
För att kunna ta bort ditt lösenord.
Exakt. Om jag ville ta bort möjligheten att logga in med lösenord, då var jag tvungen att ladda ner och installera Microsoft Authenticator. För annars lät Microsoft mig inte göra det. Så jag laddade ner Microsoft Authenticator och la till mitt vanliga personliga Microsoft-konto där. Och då kunde jag plocka bort lösenordet. Så nu är jag en lösenordsfri användare ur Microsofts perspektiv. Men det tar inte slut där, för Microsoft kommer också, rättare sagt, de har redan börjat trycka ut lösenordsfri inloggning till alla nya användare. Åtminstone de nya användarna som registrerar ett Microsoft-konto till en befintlig e-postadress, alltså de som till exempel har ett Gmail-konto eller ett Proton-konto redan och använder det för e-posten. Inte de som registrerar ett nytt Outlook-konto, men för privatpersoner som redan har en e-postadress och bara vill registrera ett nytt Microsoft-konto för att få OneDrive eller Xbox eller liknande, de har nu som standard lösenordsfri inloggning. Microsoft skriver så här.
Helt nya Microsoft-konton kommer nu att vara lösenordsfria som standard. Nya användare kommer att ha flera lösenordsfria alternativ för att logga in på sitt konto och behöver aldrig registrera ett lösenord. Befintliga användare kan besöka sina kontoinställningar för att ta bort sitt lösenord.
Mm. Och jag testade givetvis det också. Jag skapade ett nytt Microsoft-konto. Då fick jag först ange vilken e-postadress jag ville ha. Och sen blev jag tillfrågad, vill du skapa en lösenyckel? Och givetvis ville jag det. Sen tvingades jag också ange ett telefonnummer. Och jag vet nu varför. Och det var för att, som du såg där i citatet, Microsoft sa att nya användare kommer ha flera lösenordsfria alternativ för att logga in. Med standardkonfigurationen som nya användare får så blir det tre olika alternativ som alla är aktiva samtidigt. Det går att logga in med e-postadress, alltså du vet en sån här magic, inte magic link, du får du beställer en kod som du loggar in med. SMS till mobilnummer eller lösenyckel. Alla de tre är aktiva samtidigt, men inget lösenord, utan bara antingen ett mail som kommer till din e-postadress, ett SMS som kommer till ditt mobilnummer eller din lösennyckel. Det här kan man ju tycka att faktiskt är rent av en försämring, för att det innebär ju att om någon får ditt SIM-kort och kan ditt mobilnummer så kan de också logga in på ditt konto. Så jag vet inte riktigt hur jag känner för det, men det går att lösa. För att lösa det så måste nya användare också lägga till Authenticator. För att när de har lagt till Authenticator, alltså Microsoft Authenticator, då är det antingen lösenyckel eller Authenticator-appen som gäller för inloggning. Men att bygga ett säkert inloggningssätt, det är lätt. Att bygga ett säkert återställningssätt, det är svårt. Och Microsoft har valt att behålla SMS-återställning av kontot aktivt även om du lägger till Authenticator. Så för att du ska ha ett riktigt säkert Microsoft-konto när du har registrerat ett nytt sådant och lagt till din lösenyckel, då måste du ändå gå och slå på tvåfaktorsautentisering. För annars räcker det med ett SMS till ditt mobilnummer för att återfå kontroll, för att få kontroll över kontot. För ens egen del är det ju återfå kontroll över kontot om man skulle tappa bort Authenticator-appen och sin lösenyckel. Men ur en angripares perspektiv så är det ju att det räcker med att du lyckas få tag i det där SMS:et för att kunna logga in på det Microsoft-kontot. Så ja, återställningslösningen där, den är lite tveksam i min mening. Och jag vill därför poängtera, även om det ser ut att nu är det supersäkert med inloggning med lösenycklar, kom ihåg, SMS-återställningsmetoden, den ligger kvar där och den fungerar som ensam återställningsmetod om du inte också går in och slår på tvåfaktorsautentisering. Så kom ihåg att göra det för att hålla ditt mailkonto, ditt Microsoft-konto säkert. Vet du vad man mer ska komma ihåg att göra för att hålla både sitt Microsoft-konto säkert och alla andra konton säkra?
Skapa en lösenordsnyckel till Bli säker-podden.
Ja, det behöver man inte, för den ligger gratis på nätet. Och det som jag tänkte poängtera här är att det är man istället trycker på prenumerera, för då får man nästa vecka det 300:e avsnittet av Bli säker-podden. Podden som då för 300 avsnitt idag har gjort dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.